Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå allihopa. Och det är dags för NHL-podden igen. Det är en dag sent den här veckan, men det tror jag att ni står upp med, hoppas jag. Det är avsnitt nummer 84. Och god morgon Per Bjurman från New York, som nyligen, bara några timmar sedan, mitt i natten, kom hem från Brooklyn.
Ja,
kan man säga.
God morgon, själv du.
Ja, jag gick upp rätt sent också med tanke på att det var västmatch igår.
Och var du på såg den?
Ja, ah, jag ska erkänna att jag missade faktiskt Brooklyn-matchen. Jag ställde klockan och så vaknade jag så att jag skulle komma upp 04.35 där. Jag måste erkänna att jag snosade bort första perioden och var halvvaken under hela matchen. Men jag fick ju se en seger i alla fall. De satt extremt hårt inne, men jag är glad för det.
Ja, det kändes som de var lite... Det var en bra match, de spelade tight. Ja. Tampa. Och som vanligt var det ingen målfest direkt.
Nej, du har med all rätt pickat mig i några sms här natt efter natt att tråkiga Tampa, det är tråkiga Tampa, tråkiga Tampa, tråkiga, ja, den
ska du inte fortsätta, men där har ju Victor en låt.
Nej, förlåt, vad gör jag för någonting? Nej, det var inte alls poängen. Ja, men så har det ju varit. De har ju fått lita ganska mycket på Bishop den här säsongen. De har ju liksom... dålig skottprocent, Tampa, dålig utdelning som varit inne på förut, men de har asbra målvaktsspel, så deras PDO som man brukar snacka om, som ska ligga runt 100, den statistiken att man plussar på skottprocenten på sin målvaktsprocent, den brukar ligga runt 100 och de ligger över 100. De har bra PDO, Tampa, på grund av att Bishop ändå är väldigt bra den här säsongen. Så att det var ju framförallt han som räddade dem i natt. Och så var det ju faktiskt Jonathan Drouin som var tillbaka och gjorde mål och assist och låg definitivt bakom segern offensivt. Det lilla som behövdes.
Blev du glad?
Då blev jag glad, ja. Min namne.
Ja, du är förtjust i honom.
Ja, samma kroppsform, bara att jag är 10 cm längre. Jaha.
Ja,
inte riktigt lika...
Tyvärr har jag ingen i NHL som jag kan säga samma sak om. Samma kroppsform, det skulle vara intressant.
Ja, Radko Gudas.
Ja, nu var du taskig mot Gudas.
Skulle du ha den skäggväxten, vet du, då snackar vi alltså.
Ja, vi lämnar det här.
Ja, vi går vidare. Ja. Men hur var det ute på Brooklyn? Det måste jag fråga.
Ja, man säger i Brooklyn.
Ja, förlåt.
Jo, det var ju första derbyt någonsin då mellan Rangers och Islanders i Barclays Center i Brooklyn. Och det var jävligt fantastiskt faktiskt.
Ja, det jag har sett i highlights klippväg var ju att man för en gång skulle i Barclays Center, som har varit lite av ett antiklimax ändå, så hörde man ju till och med genom rutan att det var bra tryck alltså. Det var ruggig stämning där inne då, kändes det som. Ja,
det var det verkligen. Islanders-spelarna pratade ju om det, att det var klart bästa atmosfären, största atmosfären de har varit med om sedan de flyttade dit.
Ja.
Det var som en av de stora vårmatcherna mellan Rangers och Islanders ute i på Long Island de senaste åren. Det var precis likadant här. Ett jädra tryck. Fast kanske i och med att det är mer centralt beläget nu, så hade Rangers fansen var ännu fler på plats.
Ja, det var så.
Det var 50-50 eller kanske en liten övertag för Rangers fansen till och med.
Ja, så pass.
Victor Storberg gjorde sitt mål där, då hördes det att det var väldigt mycket Rangers fans där. Men det var sånt här tryck. Båda lagens fans stod liksom på samtidigt och skrek sitt Let's Go Rangers och Let's Go Islanders. Och otroligt häftigt.
Kakafoni.
Ja, men det var häftigt. Det var hett på isen också. Man märkte att lagen var jävligt peppade för det här.
Ja.
Och för en gångs skull så gjorde Rangers en riktigt bra match.
Ja.
Men det blev tvärtom mot hur det har varit tidigare under säsongen. De spelade bra men fick stryk. Ja. Till slut på straffar.
Ja.
Och var väl därför inte så hemskt deppiga när man träffar dem efteråt.
Nej, det lät som att det var hyfsad harmoni i omklädningsrummet ändå.
Ja, de var väldigt nöjda med att de faktiskt hade hittat sitt spel äntligen. De var liksom både eager, heta och aggressiva, samtidigt som de för en gång skulle också vara noggranna och disciplinerade och spela tajt. Så Lundqvist kändes mycket hoppfull efter den matchen.
Ja, precis.
Jag känner mig hoppfull för framtida derbyn mellan de här två. Det ska bli väl. Det är något jävligt speciellt nu när Islanders har blivit riktigt bra.
Ja, precis.
Och båda lagen är bra. Det är otroligt roligt att gå på de matcherna.
Ja. Ja, jag, annars måste jag säga så här. Om Islanders, nu såg ju dem i natt och det såg väl rätt bra ut ändå för båda lagen i den här matchen. Men jag tycker kanske... Jag är inte superimponerad faktiskt av Islanders den här säsongen. Jag tycker
de hade svårt. Första halvan av matchen så känner man inte riktigt igen dem. Det gick inte. Framförallt, de var bra defensivt, men offensivt så kändes det som de hade liksom till de här långa anfallen som man känner för. De rör pucken och sådär.
Precis, jag tycker att det är lite liknande känsla som Tampa, för de lagen har liksom slagit igenom ungefär samtidigt och har lite samma dynamik i truppen, att det är många unga spännande forwards som man tror ska ta kliv framåt, men hittills så har ju typ Ryan Strome fått åka ner till AHL och vända och inte tagit det steget riktigt, och Anders Lee och Brock Nelson har inte varit dåliga på något sätt, men inte riktigt, de har ju inte tagit ett kliv framåt liksom, och de har varit lite trubbiga i vissa matcher offensivt, och de har haft lite problem med possession och liksom kontrollera och styra matcherna. Och förra året kändes det som att de hade en väldigt bra studs i benet. Och att man, då hade man ju känslan av att de är redo för ytterligare steg den här säsongen. Men precis som till exempel Tampa så har de liksom gått bakåt lite grann, tycker jag i alla fall. Den här flytten till Brooklyn har liksom inte gett det riktiga lyftet än.
Nej, tvärtom så har det varit så att den här flytten har liksom... Det har stört laget. Det har stört, än så länge i alla fall, det har ju stört fansen väldigt mycket. Det är ett uppror i fan, men det är som att de liksom än så länge åtminstone har inte riktigt hittat hem till Brooklyn och kommit av sig den utveckling som var på gång ute i på Long Island, känns det som.
Ja.
Men och det, en sån sak som du säger, att det har ju varit matcher där ute, det har varit otroligt lite folk.
Ja, det har varit.
Man tycker inte att det ska påverka laget direkt, men det kanske ändå gör det, att man känner att man har svårt att hitta sin comfort zone och känna sig hemma.
Precis, för det gjorde de ju verkligen i Nassau där, för att där var det var ju bra tryck i nästan, alltså som du har varit inne på tidigare, så den ladan gjorde ju sig inte känd under större delen av 2000-talet för att vara någon riktigt fantastisk arena att komma till på något sätt. Men senaste åren när de liksom kom igång lite som lag så har det ju varit en ruggigt tryck där inne, och som motståndare har inte alls varit kul att komma till den där sjaskiga ladan och det där publiktrycket liksom.
Nej, precis. Det har ju varit ett vapen för dem. Ja. Att de har haft en hall som inte hade sett ut som någon annan, och att andra lag tvärtom har känt sig lite vilsna i udda miljön.
Precis. Och nu är det liksom, nu har de haft publiksiffror på 10-11 tusen ibland. Det är ju liksom Carolina, Florida Panthers nivå ungefär.
Ja.
Och det är klart, det är inget vapen direkt.
Nej. Men jag tror ju att det är akklimatiseringsproblem bara.
Ja, vi ska inte gå in så mycket på Travis Hamonic den här veckan, för det känns som att vi behandlar rätt ordentligt förra. Men det är ju naturligtvis den här situationen och ryktena kring honom kommer fortsätta hela tills en eventuellt trade kommer då, som han själv vill då, helst till västra Kanada. Men det har blivit ännu tydligare, det fattar man ju redan från början, men spekulationen blir ju mer och mer bara centrerade kring att Islanders vill ha en rak ersättare för honom. De är inte intresserade av till exempel Jordan Eberle som det snackas om. Och där kommer rykten om Ryan Nugent Hopkins också. Att det låter ju som väldigt bra namn. Men de vill ha en... De vill liksom ha... Från Winnipeg just så är det ju Jacob Trouba.
Tobias Enström då?
Ja, ja, men det är väl just det åldern.
Jag vill ha Toby. Vill ha en svensk i Brooklyn.
Ja, jag förstår det. Men de tackade ju, det har ju säkra källor, Elliot Friedman, det är ju starka liksom indikationer på att de har, att Jets erbjöd Dustin Byfuglien som en rakt byte där, men det var inte Gard Snow intresserad av, och det kan jag förstå med tanke på att Byfuglien är UFA och för att Gard Snow har gjort bort sig i ett liknande fall tidigare när han tradade till sig Thomas Vanek för några år sedan, gav bort två första val. Och Vanek stannade bara några månader och blev fiasko och missade slutspel. Så att han kommer inte gå i den fällan igen. Utan han vill ju ha Jacob Trouba eller Tyler Myers därifrån. Och Winnipeg tycker inte att det är värt det.
Nej, det har de väl rätt i också.
Ja, inte minst Jacob Trouba som jag tror väldigt mycket på. Och Tyler Myers har de just tradat till sig. Och han har ju storleken för väst och sådär.
Ja.
Så jag kan ju förstå på ett sätt att de vill ge han lite mer tid också.
Ja, här man inte får leva med att stackars att inte komma hem.
Ja, precis. Och det jag kan säga det också. Jag menar, det är många lag som är väldigt intresserade av Hammond. Alltså, lag lite runt omkring. Det är snackat som St. Louis. Det har snackat som Minnesota. Det har snackat som Edmonton. Minnesota, till exempel. Brodin skulle vara tillgänglig. Att han skulle vara en eventuell spelare. Men då tycker de att nej, han är för soft gentemot Hammond. Hammond är ju en väldigt fysiskt stark figur, liksom. Och de vill ha den typen av back. En defensiv kugge. Nu är ju Brodin väldigt duktig defensivt, men de vill ha liksom en polis lite grann också. Alltså en Hamonic 2.0 ungefär. Och det är ju,
ja, finns precis, ju, jag förstår.
Det är svårt
det är att hitta. Det är inte så lätt att hitta sådana efter de specifikationerna.
Precis, och dessutom ska det vara i västra Kanada helst.
Så att, ja.
Det är tufft.
Ja.
Tufft att lösa, ja. Men du, vi har skrivit upp rätt mycket grejer den här veckan.
Ja, vi tar väl det vi hinner med.
Ja, vi betar av här så får vi se. Men vi lär gå in på en sak som har börjat alldeles här i dagarna. Det är ju All-Star-omröstningen.
Ja.
När fansen faktiskt har chans att rösta fram sina favoriter. Jag vet inte om det upplägget är helt vattentätt direkt. För att den som leder just nu, hela omröstningen, det är John Scott.
Ja. Den
store superstjärnan.
Ja, det är lite annorlunda upplägg mot tidigare då.
Ja.
Du ska inte rösta fram en första femma, utan de får rösta fram kaptenerna i de fyra olika lagen.
Precis, vi har.
Det är ju ett lag per division och som ska spela 3-mot-3 matcher. Ja. Hur nu fan det ska gå till?
20 minuter match.
20 minuter. Ja. När man tänker, först när de sa det så lät det, ja, men det låter ju som att det händer någonting, men sen när man tänker på fan, de ska spela så i 20 minuter, hur ska det gå?
Ja, det kommer bli kaos. Och det var ju Jaromir Jagr noga med att påtala här snabbt också på Twitter, när han skrev att nej, rösta inte på mig, han ligger faktiskt fyra just nu. Nej.
Jag vill inte dö,
jag är 43 bast, låt mig leva, jag ska inte åka till All-Star, jag har inget där att göra. Nej, och det kan man förstå.
Ja, det kan man verkligen. Ja, men John Scott då, som sagt. Ligans kanske minst raffinerade spelare.
Ja.
Leder. Och det visar ju bara att fansen ser på All-Star som det skämt det är.
Ja, det är ju faktiskt ett det är ju en pajas grej liksom. Det går ju inte att riktigt ta seriöst på något sätt. Det finns ju inget att hämta i det. Även om de har försökt trimma till det flera gånger. Det har de gjort i och för sig nästan år efter år. Det är ju någon nyhet liksom. I år är det ju, försöker de ju göra lite mer attraktivt genom att erbjuda en ganska saft, vad jag förstår, en economical incentive att vinna turneringen. Det är så att det ska liksom, man ska åka dit och bry sig lite, få någon slags vinstumma åtminstone. Men
det är som det kommer ju aldrig att bli, de kommer aldrig att tacklas liksom. Ingen får ju bli skadad under.
Nej, precis. Nej, det har du helt rätt i. Och jag tycker den här fansomröstningen, den är ju, det är ungefär, nu kommer John Scott med, det känns ju nästan historiskt, den här köttskallen liksom, ska lira 3-mot-3 där. Men jag menar, vi har haft tid, förra året var det ju Semgus Girgensons, som hela Lettland röstade in där. Och tidigare har vi haft, jag tror faktiskt inte Rory Fitzpatrick kom med, men han hade i alla fall mer röster än Niklas Lidström 2007. Så att...
Ja, men å andra sidan, det är lite just så här skottgrejer och så, det är lite charmigt.
Ja, ändå. Det är sant. Men annars tycker jag att det ofta också är så att jag menar, vi har ju till exempel att så mycket Montreal-spelare har kommit, för de har ju så mycket fans, så de kör ju in sina killar liksom. Det brukar vara lite så också. Då kanske de förtjänar för sig då, om de röstar in dem. Det är ju öppet race egentligen. Så att,
ja.
Men det
är ju också så att som jag skrev i bloggen igår, att hans kollegor i ligan skulle tycka det var otroligt roligt om John Scott kom. För att utanför isen är han en mycket omtyckt sång- och dansman.
Ja, det är
helt... Det skulle ju onekligen vara kul att se.
Ja, han skulle ju vara... Alltså, hela grejen med All-Star, särskilt den här skills competition till exempel, det handlar ju i princip bara om att showa. Ja. De är uppmickade, som man hör vad de säger. Liksom. Då kommer John Scott, han kommer ju vara dominant. Liksom.
Ja, precis.
Han är ju som klippt och skuren egentligen för den. Sen att han är en Division 2-spelare, det är han rent hockeymässigt. Det är ju en sak. Nej, men vi tänkte att vi skulle spekulera lite i vilka vi ändå skulle vilja se som de olika, om vi fick rösta.
Vem vi skulle om vilja, vi skulle ta det på allvar.
Om vi skulle ta det på allvar då. Vem skulle vi rösta in i respektive division?
Ja.
Ska vi börja med Atlantic?
Det ska vi eftersom det är Atlantic.
Ja, just det.
Man börjar med det. Det känns som man börjar där eftersom det är norra, i nordost. Liksom.
Ja, det är på A. Så det känns bra på något sätt också.
Ja, dessutom det. Ja, det enklaste vore väl att säga Carey Price då. Men ska vi försöka göra det till att det är utespelare för att det blir så,
ja, precis,
trist om det bara ska ta målvakten.
Ja, jag har den jag tycker definitivt då. Ska jag säga?
Ja, säg då.
Ja. Nej, men då tänker jag lite dels på kvalitet men också på show.
Ja, då vet jag vem du pratar om. Då tänker du på PK Subban.
Ja, jag tänker precis på PK Subban.
Ja, det har du helt rätt i.
Ja. Han är ju dels, han har ju alla kriterier som finns för att kunna vara kapten i ett All-Star-lag, det känner jag.
Ja, men, ja, absolut. Men i samma kategori, samma sort, lite Erik Karlsson.
Ja, det håller jag med om. Han kan definitivt showa utanför isen också. Och bjuda på sig själv, det är inga konstigheter.
Precis.
Jag kommer ju aldrig glömma den här Vinen, när, en sån här liten kortklippt video där när efter OS, alla hans intervjuer under vi har satt.
Nej, precis.
Ja. Ja, tack så mycket.
Han slog lite igenom där. Ja.
Ja. Precis. Det var bra.
Men jag måste ju få nämna Henrik Zetterberg också då, som jag i många, många år har drivit kampanj för att han ska komma till All-Star.
Ja.
Och det har ju lite att göra med att han kanske inte är så entusiastisk inför inför den tanken själv.
Det har han varit väldigt noga med att uttrycka. Du kan få utveckla vad han har sagt egentligen.
Nej, det är inte så uttalat. Det är mer att han alltid får ont i handlederna så här, veckan innan de här lagen ska, resten av All-Star ska nomineras då av ligan. Så då får han alltid en konstig handledsskada.
Du har hittat ett mönster där, Macke.
Ja, det kan man lugnt säga. Så ja. Att ja, jag tycker ändå det vore trevligt att se honom i Nashville.
Jag tror att det var Puck Daddy-bloggen där med Greg Wyszynski och Jeff Marek som drog igång det här med John Scott. Så vi får ju försöka göra en replik här och kuppa in Henrik Zetterberg till Nashville.
Det har jag försökt många år.
Ja, vi testar en gång till här. Rösta på Henrik Zetterberg.
Jag har engagerat lokala journalister i Detroit och så, som har gått och intervjuat honom i omklädningsrummet och så. Var det inte är det den svenska kampanjen för att få dig till All Stars?
Ja, just det. Nej, men han ska dit. Då får du ta en middag med honom på DePaul. Vad heter den?
Ja, men det ska ju en per lag ska ju utses. Ja. Det är ju också, ingår ju i det här. Att en per lag måste vara med.
Ja.
Och sanningen är ju att han har varit bäst i Detroit.
Många gånger, ja. Och i år också, ja.
Genomgående. Han och Larkin är väl de som har varit. Men Larkin skulle vara med i rookie-laget.
Ja, det kan vi nog utgå från. Vi kommer ju prata lite mer om Larkin här också. Vi ska ju snacka lite Calder-racet här. Men vi tar Metropolitan också.
Ja, det gör vi. Mm. Och där säger jag Alex Ovechkin.
Ja, jag har skrivit exakt det. Jag har faktiskt skrivit upp här, så att jag säger Alex Ovechkin också. Han är ju alltid kungen av All-Star.
Ja, han är ju det. Den stora, stora artisten.
Ja, precis. Och där tycker jag att det är lite synd också att det här formatet med draften är borta. För där var ju han liksom, han var ju stora behållningen där.
Ja, hela den draften var ju i sig stora behållningen.
Ja, det är sant. Ja.
Men på fredagen. Men den har de tagit bort.
Mm. Nej, det är Ovechkin.
Hur kan de kröka ner sig utan att ha draft? Nej, vad säger jag?
Ja. Central Division.
Ja.
Vem har du där då? Jag har ett lite annorlunda namn där, tror jag. Eller annorlunda ska jag säga. Men ja, jag tror inte att vi tar samma där faktiskt.
Nej, det blir ju svårt att komma runt Patrick Kane då. Vars personlighet nu med går kanske att ifrågasätta. Men inte hans hockeyskills och inte hans förmåga till artisteri.
Nej, det kan man ju onekligen hålla med om. För att, och Patrick Kane måste vi prata om också, hans enorma svit. Men nej, precis. Kane är ju en... vilken säsong han gör.
Ja.
Det är helt sjukt. Så att han är ju liksom topp. Han är ju nästan heartmässig, kan man ju säga.
Ja.
den här säsongen. Sen finns det ju Central i den tuffaste divisionen. Han har ju, vi har ju Tyler Seguin och Jamie Benn där också till exempel.
Precis.
Så att det är ju liksom hela poängtoppen i princip. Men jag har ju... Ja, precis. Det, du sa det namnet. Jag tänkte ju Vladimir Tarasenko.
Ja, han är ju, ja, det är inget dumt.
Nej, precis. Så han dominerade lite förra All-Star liksom helgen där också. Han har ju faktiskt... Alltså jag är lite imponerad av hur han har liksom tagit sig an, hur han har kommit in i USA liksom akklimatiseringen snabbt här. Because he talks English now, he has some English skills, you know, he talks with his buddies, he is a good friend with Shetty and with Alex Steen, you know, and the fourth line with Steve Watt, he knows everybody and he loves a lot, always not, you know, he talks with everybody and you know, he's a good player. Så, så jag tycker, han skulle...
Vad är det där för hånare rysk?
Nej, jag försökte bara imitera återigen här Vladimir, men...
Ovechkin hade väldigt kul förra året tillsammans också.
Ja, precis. Ja, jag ber om ursäkt med min 2+ invitation.
Ja, men det var ju, du hånar ryska amerikaner, det ska du akta dig för.
Då kan jag råka illa ut.
Då ska jag ta med dig ut här till Brighton Beach i New York. Du kan försöka stå och vara sådär kaxig.
Men jag har i alla fall tagit 2 ryssar som är mina All-Star-kaptener. Ja. Det är en hommage.
Precis.
Vi ser.
Ja, men då ser vi Tarasenko där. Ja,
Pacific.
Pacific.
Ja, jag har ett namn där också, men den är lite svårare tycker jag.
Ja, det tycker jag också nu när jag tittar på det. Men jag säger Oliver Ekman Larsson, bara för att vara lite patriotisk.
Ja, men det ska det ju vara.
Ja.
Det, ja. Han har varit med, han var med förra året, var det första gången eller?
Ja.
Ja, precis. Ja, jag skulle kunna tänka mig OEL också, men jag har en backnamn också där faktiskt. Jag tog ju
Drew Doughty,
precis.
Ja, jo, men det är dumt. Det är fantastiskt bra, samtidigt som man också har en rätt
han är outgoing.
Ja, men han har personlighet.
Precis. Han har personlighet. Han har aura. Han kan tala för sig liksom.
Aura, bra uttryck. Mm.
Så att eller som Hamrén skulle säga, han har shining.
Ja.
Kanske inte lika bra ut.
Honom här.
Nej, precis. Ja, men Subban, Ovechkin, Tarasenko, Doughty eller Will, det är ganska bra.
Ja.
Där någonstans landar vi. Det tycker jag funkar. Ja, men vi släpper All-Star. Eller? Men du ska dit naturligtvis, till Nashville. Det måste vi passa på, eller?
Definitivt.
Ja, exakt.
Inte för att All-Star... vi har ju sagt det många gånger. Inte för att själva evenemanget... är så mycket att se, men det är roligt runt omkring. Och det är en stor firmafest för Professional Hockey Writers Association.
Ja, det är
och nu
stora.
När du säger det så kommer jag just på att jag vaknar ju inte så... jag gick ju i princip rakt upp och satt mig vid den här podcasten. Och ja. Jag drömde just att vi var i Nashville på Professional Hockey Writers Association fest.
Oj då, du ser. Ja. Ja, den sätter avtryck har jag.
Ja,
det har jag förstått sen tidigare för sig, men ja, bra.
Yes.
vi tar upp det här med Larkin då, för att vi tänkte snacka lite Calder Racet, och grejen är att Larkin blev ju nyligen utsedd då till november månads bästa rookie.
Precis.
Så frågan är vad han om han är till och med the guy to beat i Calder Racet helt plötsligt här. Vad säger vi där egentligen? Vem? Ultimate Panarin har vi naturligtvis också.
Ja,
Max Stone.
Jag tycker att när jag har sett Detroit så har han imponerat enormt, Larkin. Ja. Han är en av deras ledande spelare.
Ja.
Och inte bara gör mycket poäng, han har en pondus på isen som är väldigt ovanlig för den sortens ynglingar.
Ja, precis. Alltså, vi har snackat om det hela tiden, att det är fascinerande att han som 19-åring i just Detroit har slagits in, för det är ju verkligen en raritet. Och jag menar, redan förra säsongen så var det ju snack om att Larkin var på gång, och det var kul att se han ner i Grand Rapids när han testade på lite där, att han faktiskt skulle lämna universitetet och satsa på att ta sig in i NHL redan nu, vilket ju är lite ovanligt. Dels i den organisationen, men också när man är med i ett universitet så där, då kan man ha lite mer tålamod med de spelarna, och de brukar vilja ha det själv också. Men så de skickar ju, de var ju nere på VM naturligtvis, för de ville följa. Han tog sig med i den amerikanska VM-truppen som tog brons. Så att man hade ju förväntningar på honom inför kampen och så här, men att han skulle kliva in i första kedjan från första matchen och behålla sig där och liksom vara så här bra, göra 18 poäng på 25 matcher och bli utsett till månadens rookie och liksom ha det här, den här självklarheten i spelet, det hade jag inte sett framför mig.
Nej, och han har hittat kemi med en sån gamling som Henrik Zetterberg som nästan kunde vara, skulle kunna vara pappa åt honom.
Ja, exakt. Nej, det kan man ju verkligen säga. Det är ju nästan, och det skiljer ju många. Långt över ett decennium där.
Ja.
15 år eller vad, tror jag.
Ja, så i princip skulle väl, om Zäta hade börjat tidigt så hade...
Ja, Zetterberg hade varit i farten där i Timrå också. Flott. Nej, men...
Nej, och fortsätter han så här så är han ju definitivt nominerad till Calder Trophy, det skulle jag tro. Men ja, konkurrensen är ju hård, för att det är en väldigt bra rookie-klass.
En jättebra rookie-klass, ja.
Och det handlar ju inte alls bara om, och nästan överhuvudtaget inte, om Connor McDavid och Jack Eichel.
Nej,
alltså... Man hade trott från början. Precis. Det är mer buzz kring... Sådana som Panarin som du nämnde och Max Domi och din vän Parayko i St. Louis och Duclair och Sam Bennett och Reinhardt i Buffalo och Ehlers och Oskar Lindberg har varit bra i Rangers och inte minst den här backen som har fått sitt genombrott i Philadelphia nu, The Ghost.
Shane Ghost is Burr, eller vad säger man?
Ja, det är inte det lättaste namnet att uttala.
Nej, det är lättast att bara säga The Ghost.
Men han är ju det roligaste som har hänt i Philadelphia sen Giroux slog igenom.
Ja, precis.
Men det är ju så.
Ja, så är det.
Och den den som hetaste. Och det, jag tittar på honom här om kvällen. Det, vilken jävla attraktion.
Ja, ja. Ja, nej. Det iGame så är han ju fantastisk att kolla på. Han levererar även på pappret. Jag menar, han har 4 mål på 9 matcher sedan han blev uppkallad.
Ja.
Och som du säger, han har ju klivit in och lyft liksom hela nu återvänder ordet auran här kring Philadelphia. De har ju 3 raka segrar helt plötsligt. Och det känns som att han har blåst lite nytt liv helt plötsligt i efter en lite trötta starten, får man säga, på många sätt.
Ja.
Men det som är lite problemet för Ghosts framtid då, som kanske gör att han fick börja säsongen i AHL också, för att jag menar, redan förra året var det fans som snackade om upp med Ghost, han ska upp liksom. Det är ju det är en deras cap-situation där, att de ligger klistrade mot taket, och anledningen till att han kallas upp nu, det är ju för att Mark Streit opererats och blir borta i en månad till ungefär, och då kunde man sätta upp honom på long time injury reserve och bli av med hans cap under den perioden. Och då fick man plötsligt utrymme att slänga upp Ghostis Burr. Så att när Stratt kommer tillbaka, då måste man ju på något sätt göra sig om.
Något måste ju lösas.
Ja, de kan inte skicka ner.
Jag tycker det är väldigt kul med faktiskt att det blir lite mer respektabelt över Flyers. Det är ett sånt lag som NHL mår bra av när det går bra.
Ja,
Det har profil och det har en alldeles egen profil och det är väldigt passionerade fans. Efter några knackiga år här skulle det vara jävligt kul om de kunde lyfta sig och bli en slutspelscontender åtminstone.
Precis, och det som är kul med Flyers också, jag tycker personligen, jag är förtjust i Ron Hextall som general manager här. Så jag tycker han gör ett bra jobb, han har gjort bra moves utifrån sina förutsättningar. Det var ju enormt svårt att ta över efter Paul Holmgren som har skrivit sådana abnorma, absurda kontrakt med Le Cavalier och Andrew McDonald och Luke Chen och så vidare. Mark Streit till viss del, ja, jag vet inte. Men det var en väldigt svår löntagssituation han fick att ta i hand om. Liksom.
Ja.
Som har förstört lite. Men de har ju ändå de behöver ju verkligen inte gå ner i full rebuild. Utan de har ju en stark stomme. De kan lita på om de lyckas vända det här. De har ju Giroux och Voracek. De har spännande backar ändå på något sätt. Och de har Wayne Simmons och The Wayne Train. Och de har ju fanbasen. Och de har, jag menar, Steve Mason trodde man ju, nu har han haft en liten down-säsong igen här. Men det känns som att det finns, det ska inte till så mycket för att vända på det här på något sätt. Det är inte så många pusselbitar kvar ändå. Om man lyckas på något miraklöst sätt bli av med lite tunga kontrakt. Så att jag håller helt med det här. Philadelphia vill vi ha tillbaka högt.
Ja, det vill vi. Mm. Och det är väldigt roligt att det kommer fram någon. Det är så många som har varit löften som det inte riktigt har blivit något av där.
Nej, det stämmer. Braden Chen till exempel.
Ja, och så kommer...
Luke Chen.
så kommer en sån här succé liksom.
Ja.
Ja, kul. The ja. Ghost.
The Ghost.
Kul att följa. Ja.
Ja. Ja, precis. Nej, men åter till, till rookies där. Så en grej jag har lagt märke till, det är några grejer faktiskt. Jag tänker på Larkin till exempel. Han började ju säsongen som center. Han är ju en naturlig center. Men nu är ju Zetterberg tillbaka där. De har ju kvar den linan som vi har pratat om hela säsongen nästan med Abdelkader som tredje länk där.
Mm.
Och den är fortfarande dominant match efter match. Men Larkin har fått flytta till ytter precis som många andra rookie center ändå får man säga. Och jag noterar bland annat en sak som verkar vara svårt, som jag bara själv har filosoferat över och försökt få någon slags statistisk grund på. Så jag vet inte om det här säger så mycket, men det är till exempel med teckningar. Att det är någonting som tar lite tid att lära sig när man kommer upp bland stora NHL-centrar och liksom bara dominerar där. För att Larkin har ingen bra teckningsprocent till exempel. Och det är av 24 spelare som jag hittade som hade över 15 teckningar rookie-centrar den här säsongen, så är det bara så 19 långt över, alltså tydligt under 50% i teckningsstatistiken. Ja. Så det säger ju ganska mycket om att det är inte bara att kliva in och liksom dominera teckningssik. Och det är en ganska viktig del för att liksom för få förtroende att man kan, om man ska vara center, att man tar hand om teckningarna på ett bra sätt.
Och det har blivit ännu svårare i år eftersom det är lite annorlunda regler för teckningar.
Ja, just det.
Precis. Med att vem som ska sätta ner klubban först i isen och så.
Ja, exakt. Och det där har ju till exempel, jag vet ju Kalle Järnkrok, när han kom in i ligan, han är ju också en naturlig center men har fått spela mycket ytter. Och han har ju i många träningar stått och bara bett om att få specialnöta just teckningar. Ja. För att det är någonting som han sen är viktigt att bli bättre på i sin anpassning till NHL liksom. Så att, men sen tycker jag
uttaget... Han har haft en bra säsong så far,
ja,
Järnkrok.
Ja. Ja, han,
bästa
precis.
Hittills.
Ja, ja, där börjar Filip Forsberg komma igång också lite grann.
Ja, de är i kedja ihop nu. Järnkrok, Ribeiro och Filip.
Ja, precis. Och jag tycker faktiskt Järnkrok... det här liksom farhågorna som fanns innan han flög över. Att han skulle vara för tunn och för... Han skulle vara för mycket vante på NHL-rinken liksom. Han börjar bli rätt satt i kroppen nu liksom. Och liksom tänker på detaljer som är viktiga för att anpassa sig till NHL. Och är ju ganska komplett tvåvägsspelare tycker jag. Och är ju användbar som både center och ytter liksom. Så att, det är ju så bra. Och han är ju väldigt spelskicklig naturligtvis. Så det är positivt faktiskt. Men sen nämnde du Oskar Lindberg där också. Som är ju, han var 14-15 poäng. Han har ju faktiskt fortsatt i en... bra takt efter sin succéstart. Då kändes det som att han skulle tappa lite. Men han är
det var en liten dipp här när de fick hela laget. Har ju haft en svacka ordentligt. Ja. Men ja, han har ju etablerat sig som en väldigt stabil third line. Ja, en producerande third line kille.
Ja, men om jag ska titta på min statistik då lite grann. Så tycker jag att det är lite konstigt ändå. Och det här tycker jag går igen hos många rookies. Att de får lite speltid ändå också. Det är väldigt många rookies som ligger högt upp i points per 60. Alltså att de gör mycket poäng sett till hur mycket de spelar. När man liksom drar den. Jag menar, vi har, det är faktiskt Leon Draisaitl uppe i Edmonton som ligger etta i den hela listan före Patrick Kane. Och vi har Oskar Lindberg ligger fyra. Det här jag kollade för några dagar sedan i alla fall, så det kan ha hänt lite ändringar där. Och Max Domi, Anthony Duclair, Larkin, alla de ligger väldigt högt points per 60. Men generellt sett så får de här killarna ungefär 14-15, högst 16 minuter i speltid nästan, de här rookiesarna. De förtjänar ju nästan mer tycker jag. Men de kanske är
men det kan ju vara så att coacherna ser saker som ser dem varje dag förstår mycket mer om det här än vad du gör. Ja. Att de inte ska ha
det. Det gör de säkert. Och då har vi sådana här detaljer som till exempel teckningar och andra viktiga detaljer i spelet som de kanske inte riktigt anpassar sig till än.
Nej.
Och framförallt då i defensiva delar tänker jag.
Att det skulle vara skadligt för dem att spela mer.
Ja. Men jag tycker också att det är lite konstigt. För Oskar Lindberg, han har ju en speltid i snitt på 12 minuter bara per match. Och det är väldigt lite. Han har 11:e mest speltid av Rangers forward. Det låter ju som att han är ner fjärde kedjan då liksom.
Ja, men det är han ju ibland. Det är ibland tredje, ibland fjärde. Men
han känns ju väldigt pålitlig och han levererar ju nästan varje gång han är inne. Så att jag tycker han kommer säkert vara åren lider här, komma upp i hierarkin. Men jag tycker han är värd det redan nu. Eller vad säger du?
Ja, jag tycker att det för hans del har sett bra ut som det är.
Ja, man kan inte klaga på att hur det går för Rangers. Att jag ska inte ifrågasätta coach Vigneault här för mycket kanske. Ändå.
Nej, du borde kanske ta över.
Ja, vad tror du?
Du skulle bli en bra coach, eller hur?
Ja, det känner jag. Min pondus.
Ja, det låter ju ofta så på er armchair. Ja. Så att ni skulle kunna göra det här mycket bättre.
Ja, precis.
Alla coacher och general managers var det dumma huvudet.
Jag skulle gå in där. Första jag gör är att gå på klubbmärket. Jag skulle totalt utskälld springa därifrån och sen så bli sparkad. Jag vet ju det.
Ja, men dina leadership skills är väl ingen som ifrågasätter dem?
Nej, det tror jag aldrig någonsin har hänt. Ja. Men ja. Men vem känner vi leder rookie-racet då? Om vi ska nämna topp tre. De som blir nominerade och sen vår favorit just nu.
Ja, sett till hela säsongen då.
Mm.
Ja, det är kanske de tre som toppar
poängligan
för rookies. Och det är då Panarin, Max Domi och Larkin.
Ja.
Om man ska ta in backar också så är väl din Parayko.
Ja, han är väl ändå med i matchen.
Ja, det är han.
Sen får vi se hur det går för Mike Condon. För han räknas ju också som rookie nu när han får ta över efter Price. Nu kommer väl förmodligen Price att ta över till slut när han blir skadefri igen.
Förmodligen.
Ja, förmodligen. Ja, kanske att världens bästa målare kan peta Mike Condon där. Det finns en liten chans.
Men tror du att Condon kommer att ta spaden?
Ja, visst. Nej, han kommer nog i slutändan inte ha någon chans i rookie-racet här. Men han har ju sett bra ut i alla fall för att vara, med tanke på förväntningarna på honom när Montreal sattes i ett lite prekärt läge utan Carey Price, så har ju Mike Condon faktiskt visat att Habs isn't all about Carey Price.
Nej. Ja, men jag, min favorit är just Larkin. Jag är mycket imponerad av honom.
Och jag sätter då han för Panarin också, för jag tycker det är extra kul att Larkin, då det brukar premieras lite i sådana här sammanhang, att Larkin är faktiskt 4 år yngre. Men Panarin har ju gedigen erfarenhet av seniorhockey. Larkin gör sin första, hans första seniorframträdande var ju där i några enka slutspelsmatcher med Grand Rapids och sen VM då. Men sen han är ju i princip helt färsk i de här sammanhangen. Så att, han går in i första kedjan är så här pass dominant, det tycker jag är Calder Trophy-mässigt faktiskt. Så att, ja. Och där vill jag bara säga, visst säger man, jag tycker vi ofta säger Calder Trophy, men man säger väl Calder där borta?
Eller? Ja, det gör man.
Ja, precis. Jag brukar säga Master, men de säger ju Master.
Ja, bara inte säga Barack Obama, som alldeles för många svenska säga om vår president.
Obama. Du får säga
Barack Obama heter han.
Han heter så. Okej.
Okay, ja.
Ja, du ser det. Tyvärr att jag inte sa något.
Mm.
Ja, vi går vidare då till en annan kille vi var inne på. När vi ändå snackar om Panarin här, så får vi ta upp hans kedjekamrat som gör det bra. Patrick Kane sa ju tidigare på säsongen att han har ju, jag menar, Panarin kan ju inte engelska än. Men han har ju lärt sig ett ord, en mening, och det är ju pass to 88.
Ja, han kan prata hockey. Han kan
tala med handledarna.
Ja, precis. Och de har ju hittat varandra. Men Kane, ja, han gör ju en sensationell säsong igen. Alltså nu har han poäng då 20 matcher i rad, vilket är rekord för amerikanska spelare genom hela NHL-historien.
Ja, det är imponerande.
Han tog det av, vad heter han, som nu är
Eddie Olczyk.
Ja, som nu är kommentator där i Chicago.
Jag tror Phil Kessel hade man glömt bort, men han hade också 19 matcher 2008-2009 någonstans i Boston där.
Ja, så alltså man kan ju konstatera att den här turbulensen kring Patrick Kanes person före och i början av säsongen har inte påverkat honom som hockeyspelare i alla fall.
Nej, det är faktiskt jättesensationellt, för att ja, nu lades den här utredningen ner till slut. Men när vi pratade om det här i somras, då var det ju till och med trade-rykten på Patrick Kane att lagen hade hört av sig. Precis. Att det här skulle förstöra Chicagos image så mycket att de kanske var beredda att släppa honom.
Ja.
Det är
definitivt fortfarande en skugga över honom.
Ja, precis. Särskilt med tanke på hans förflutna sen tidigare också. Det är inte första gången han har hamnat i blåsväder för saker utanför isen, så att säga.
Nej, det är desto mer imponerande då att han tydligen bara kan stänga ute det och spela. Ja, han har ju spelat fantastisk hockey i många, många år här. Men att han gör en av sina bästa. Så grundseriestarter är ju förbluffande ändå.
Han brukar ju vara lite, alltså, lite mer anonym i grundserien. Det är framförallt i slutspelet vi känner honom som en mästare som kliver fram och avgör viktiga matcher när det är showtime.
Men, hans twin där i Chicago, Jonathan Taves, är ännu mer så.
Ja, det är sant, precis. Men han var ju med och slog som poängliga segern redan förra året innan den här skadan på nyckelbenet.
Ja, precis.
Så det satt ju stopp lite då, så att han var, gjorde ju en stark fjolårs grundserie också. Men han har ju sagt det, Kane, om han har fått naturligtvis intervjuats otaliga gånger här sista veckorna med tanke på att den här sviten bara har fortsatt och fortsatt. Och nu är vi uppe i 20 matcher, men och kanske fortsätter ännu längre. Men,
och leder poängligan.
Och leder poängligan, 38 poäng på 25 matcher tror jag.
Ja.
Det är ju sjukt bra. Han har väldigt mycket första assist här sett också, så att han är liksom, han är ju faktiska mål han ligger bakom i allra högsta grad. Men han har ju sagt det om det här, om den här turbulensen kring honom, att han har ju sett hockeyn. Han jämförde det med när han var en liten pöjk, att det var ungefär som när man kom hem efter skolan och istället för att göra läxorna så ringde man en polare och gick ut och lekte istället. För det var mycket roligare. Man kopplar bort tankarna på det där jobbiga. Och så har hockeyn funkat. Det har varit en frizon för honom att släppa allt off ice och liksom bara kunna göra något kul istället på något sätt.
Ja.
Det är väl på det viset han har liksom koncentrerat sig kanske ännu mer på hockeyn.
Ja, jag vet inte. Jag sitter och tittar på poängligan nu eftersom vi pratar om honom. Den är ju rätt remarkabel. Alltså det är Patrick Kane på första plats. Och sen är det tre Dallas-spelare och Daniel Sedin.
Ja, precis.
Att Jamie Benn är tvåa, Tyler Seguin trea och John Klingberg femma. Det är helt otroligt status, eller stats för Dallas.
Ja, det är helt otroliga stats faktiskt. Och det är ju, ja, det är ju rätt coolt faktiskt att John Klingberg som back är med i så högt i poängligan också.
Ja.
Totalt sett. Och det är lite kul också att det är så pass mycket poäng. Jag menar 38 poäng på 25 matcher. Det poängsnittet är ju, om man jämför med förra året när man vann poängligan på 87 pinnar liksom.
Ja, precis.
Om det kan hålla i sig så behöver vi inte diskutera så mycket kring det där längre. Det har ju varit ett motslag mot oss som har kritiserat NHL för att det blir färre och färre mål i matcherna. Eftersom att om man liksom gör lite variabler och lite staplar och jämför med tidigare säsonger så är det inte så stor skillnad egentligen.
Nej. Men, vad är han? Man brukar ju säga att han, om man ser till många poäng han har gjort nu, om man fortsätter i den här takten så finns det ett
estimat.
Ja, estimat. Till och med.
Ja,
ja. Och vad skulle han hamna på då?
Oh, du vill att jag ska räkna matte?
Nej, struntar det.
Ja, långt över 100 poäng i alla fall.
Ja. Också ett lite anmärkningsvärt att våra vänner, tvillingarna från Vancouver är verkligen med igen.
Precis, det har inte snackat så
mycket. Nasrin gör en väldigt bra säsong poängmässigt.
Ja.
Och Daniel är som sagt fyra och Henrik är lite längre ner här på topp 20 också.
Är det rätt om jag säger så här att, för jag tycker generellt sett genom åren så har man på många listor haft Henrik Sedin lite före Daniel. Men
ja, han har ju varit centern och playmaker.
Precis, ja, Daniel, han är väl kapten dessutom också. Så.
Har liksom bilden varit.
Ja, men nu tycker jag senaste åren att det är Daniel som framförallt gör poäng. Alltså, ja. Båda gör ju det naturligtvis ungefär lika mycket. Men, ja, Daniel är riktigt het.
Ja, ja. Och det har ju liksom varit en liten bild av att de är på nedgång.
Ja, precis. Att de verkligen
inte, har ju inte lika bra som de här åren. Men nu är de ju riktigt heta.
Ja, precis. Nej, Sedinarna ska ha stor
skäl. 35-åringar, de har några år kvar.
Ja, precis. Nej, jag håller med om det. De är, som det ser ut just nu så är de inte på väg att tappa på något sätt. De är med i poängtoppen. Det var ju där i Tortorella-säsongen när de var knappt topp 100 hela poängligan. Det var ju då diskussionen kom igång på allvar. Men sen Willie Desjardins tog över och de har matchats på ett smartare sätt så har ju poängen kommit tillbaka. Liksom.
Ja.
Och det var ju så sent som ungefär den där Tortorella-säsongen. Året dessförinnan så var ju de helt otroligt dominanta i VM där på hemmaplan. Så att det glömdes bort lite i den diskussionen tycker jag. Det var ju samma år redan som de visade hela svenska folket hur vilken nivå de håller. Men jag ville säga någon sak till om Kane. Jo, om Chicago. Att jag tycker ändå att man får säga att vår vän där Bowman, general managern, att han är ju smart igen här. Alltså det var ju vissa som ville hävda inför säsongen att Chicago kanske till och med missar slutspel i år för att de har fått göra så enorma förändringar. De har tappat Sharp och Saad och sådär. Mm. Och Odoja liksom. Och svårt att ersätta. Men man får säga att Panarin är ju ett genidrag att de lyckas koppla in honom. Han har ju ett år till dessutom med den här otroligt låga cap-hiten på under $1 million. Han har i och för sig bonusar som gör att hans kontrakt blir ganska ansenligt pengamässigt. Men i cap-strapped Chicago så har ju den ultimat lösningen att få in en point per game-spelare för under $1 million liksom, i det läge de ligger. Det är väldigt bra. Däremot så har det märkts att de har svårt att ersätta på alla positioner. För de är faktiskt det lag som har använt flest spelare, utespelare den här säsongen.
Ja, men de har ju haft rätt ansenliga skador också.
Ja, det ska man ju ge dem. Men de har gjort det, man får säga att deras transition här återigen har varit stark.
Verkligen.
Och Anisimov som man tyckte var lite konstigt är att de dels, den traden var inte så jättemånga som ifrågasatte, man tyckte man fick okej utbyte ändå för Saad, men att man direkt skrev kontakt med Anisimov utan att ens se vad han kunde prestera i tröjan där. Han fick över 4 miljoner i capit, men han ser ju väldigt klockren andra center där och har ju fantastisk kemi med både Kane och Panarin.
Ja, de vet vad de gör i Chicago.
De vet vad de gör i Chicago. Så är det bara.
Och nu hävdar sig så pass bra. Alltså Central är ju och förblir top of the line.
Ja. De är trots allt på slutspelsplats just nu.
Ja, men det är inget givet i det. De kommer, i Central är det slutspel hela tiden.
Ja, precis. Och så har det ju alltid varit för Chicago. De brukar ju inte vinna den där divisionen, utan de brukar ju klara det, inte med nöd och näppe, men nästan så. Det brukar bara vara några ynka poäng ner till slutspelsträcket. Men de grejer på något sätt ändå. Sen är det i slutspelet de verkligen växlar upp.
Som tabellen står nu så skulle de få möta Los Angeles i första omgången. Det skulle vara något.
Det skulle verkligen vara någonting alltså.
Jag får erkänna, jag gör ju det ibland. Nu är tabellen som det heter har satt sig. Och det har den ju nu när vi är inne i december. Det brukar ju heta så. Du brukar säga det.
Jag brukar säga det,
Så jag brukar gå in och titta på vilka som skulle möta vilka och vilka serier det skulle bli. Det vattnas ju i munnen liksom.
Ja, har du några exempel nu? Jag har inte framgått.
Ja, jag får lov att dra det nu. Ja. Om vi börjar öster så skulle det vara Montreal-Boston.
Oh, fantastiskt.
Ja, som alltid. Ja. Rangers-Pittsburgh skulle det bli. Det har vi sett förr.
Ja.
Detroit-Ottawa. Det är också spännande.
Ja, den är svårtippad faktiskt.
Ja. Och så Washington Islanders igen då. Ja. Efter vad jag såg igår så vill ju världen skulle ju gärna se Rangers Islanders i en Subway Series.
Ja, den vill vi nog ha nu. Det är dags för den.
Ja, i väst skulle vi få Dallas Minnesota.
Ja, den är inte helt lätt att tippa heller. Det är ramstarkt Minnesota. Ja.
Los Angeles Chicago som sagt. Ja. St. Louis Nashville. Och San Jose, Arizona.
Arizona, just det, de är med.
St. Louis, Nashville, vilket krig det skulle bli.
Ja, ruggigt krig alltså. Shit, två rätt lika lag på något sätt ändå.
Ja. Men då har vi ju utanför slutspelet Winnipeg, Vancouver, Anaheim som man ju ändå tror ska, Anaheim inte minst, men det börjar bli lite långt upp till slutspelet nu.
Ja, precis. De behöver vinna sådana matcher som mot Tampa Bay till exempel. Det är lite för ofta de fall short där liksom i jämna matcher. Oh. Man inte riktigt känner igen det laget för. Det var de väldigt starka på i fjol tycker jag. Att knyta upp säcken liksom. Visst, de ska väl kunna ta sig förbi Arizona tycker man ju över en hel säsong. Men det är fler lag som är med i matchen och de har att slåss om det. Så det är inte helt säkert faktiskt. Så än så länge, visst. Vi skrev upp det som en punkt till och med lite att vi inför för några dagar sedan inför podden skulle prata lite Anaheim, men att de hade en fin match mot Vancouver där.
Ja. Men de har svårt, så det har ju repats ordentligt sedan den katastrofala starten.
Ja.
Men de har svårt att hitta consistency och spela riktigt, riktigt bra flera matcher i rad, känns det.
Ja, precis.
Och det jag såg inte så mycket av matchen mot Tampa, men de var väl inte dåliga, men nej. Inte, nej, nej, nej. Inte jättebra heller.
Nej, inte liksom sådär otroligt fantastiska på något sätt, nej. Och jag tycker det är lite för ofta, det är liksom... Den här maskinen funkar inte alltid, funkar inte på samma sätt som i fjol, utan för då kändes Anaheim verkligen som en maskin, inte minst i slutspelet i första omgångarna där de bara svepte bort Winnipeg och Calgary, men och att laget verkligen funkar, men nu tycker jag att det är lite för mycket att enskilda individer glänser i vissa matcher. Corey Perry kan vara riktigt bra ibland, kan Jakob Silver gjorde ett snyggt mål mot Vancouver, men det är sällan som alla är bra tillsammans, utan det, och det håller liksom inte.
Nej. Jag pratade med Silverberg efter den matchen där när han äntligen fick göra ett riktigt mål, som han uttryckte det. Förut hade han ju bara ett empty net goal.
Ja.
Och han var ju, han var förlöst när man pratade med honom. Han sa att det var enormt mycket frustration i det. Det var ett klassiskt Silverberg mål. Han kom in i zonen och drog på ett sjuhelvetes slagskott.
Ja.
och det var mycket frustration i det, sa han. Det var så fruktansvärt skönt. Han var hungrig och ville spela nästa match på en gång och göra fler.
Ja.
Men då pratade han också om det, att det har varit för mycket, som du säger. Det är för många, det är för ojämnt liksom.
Ja, nej, exakt. Det är inte...
Mycket upp och ner.
Mm. Så att de har faktiskt, det är ingen som räknar ut dem än så länge, men man ska inte bara säga att det kommer lösa sig heller.
Nej, jag tycker man kan bara slå fast att de som lag hade svårt att hantera det här favoritskapet de fick.
Ja, precis. Och det får jag
på något sätt. Antingen var de trodde de för mycket på det själva, att det här, nu ska vi bara ut och vi ska gå till Stanley Cup-final. Så.
Ja.
Och var lite kassa då i de första matcherna, och sen rann det bara iväg.
Ja, precis. Det var liksom ingen riktigt som tog tag i det. För att de hade den inställningen kollektivt på något vis.
Ja, man får det för sig i alla fall.
Ja, jag tror definitivt det är precis så det handlar. Det är lite samma sak för Tampa och kanske Islanders också. Alltså det här snacket kring, buzzet kring laget gör att man går på myten om sig själv lite för mycket. Ja. Och när det väl börjar in...
Ja, förlåt.
Ja, men när det väl börjar rinna iväg lite förluster så här, och det börjar bli annat ljud i källan liksom, och då är det svårt att bara koppla på. Komma tillbaka till det där man hade en gång i tiden liksom.
Det här du säger med att tabellerna satt sig, och det är ju ofta så. Som den ser ut nu så kommer den i princip att se ut med några få tweaks här och där resten av säsongen. Och man kan ju konstatera att de bakom Anaheim då, Colorado, Calgary, Edmonton, de kommer att få svårt att gå till slutspel.
Ja, det är...
Calgary, Edmonton har 7-8 poäng upp. Det hämtar man inte in hur som helst i NHL.
Nej, verkligen inte. Tvåpoängssystemet, nej, precis.
Och lika i öst, att Columbus, Carolina och Toronto, vi är verkligen inte lätt.
Precis, och då kan man ju säga, ja men Ottawa och Minnesota gjorde ju fantastiska upphämtningar i fjol, men det var ju rekordgrejer, det är sånt där som
precis, det kan hända, men det är
Man fick backa bandet sedan 1932 och såna här grejer liksom.
Det är undantag att det blir så.
Exakt, och jag tror att det finns någon statistik på att det är man, om det är mer än 3 eller 4 poäng, eller 5 kanske är poäng utanför. Jag har sagt det här förut tror jag, men utanför slutspelsträcket vid Thanksgiving där i slutet på november, så har man bara 20% chans att gå till slutspel, enligt statistiken. Så det är väldigt liten chans. En av fem lyckas.
Ja.
Så att man kan verkligen snacka om att tabellen kommer se ut ungefär så här. När vi
ja, och de som är där uppe i toppen kommer förmodligen att vara det också.
Ja, precis.
Ja. Ja, det är det, alltså jag törs slå fast att Montreal och Washington definitivt kommer att vara där uppe.
Ja, precis.
Washington imponerar mycket nu.
Ja, men otroligt bra. Har de 5 raka segrar, tror jag. Plus att de spelas otroligt bra när man tittar. Alltså, jag är otroligt.
Det är jävla stabilt, liksom.
Ja, de har en otroligt fantastiskt bra målvakt i Braden Holtby som har kommit igång nu. Jag klagade lite på honom någon gång första veckan, får jag säga. Men sen har han blev också en av... Blev han the second star of November, tror jag.
Vessina trion, de som blir nominerade kommer att heta Price, Lundqvist, Holtby. Om inte Price blir borta för länge då.
Ja, precis. Blir
Rinne istället.
Ja, det känns som att de fyra, jag hoppas inte jag glömmer någon. Nej, jag skulle nog, det är de fyra som är the shit. Det är de som är målakten. Ja.
The shit, Ekeli.
Ja, the shit.
Som ni säger i Örby.
Ja, precis. Det är vårt standardtryck, vedertaget. Så att... Nej, de är lite above the rest.
Ja,
som vi säger.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Så att, men apropå målakter, då tänkte jag faktiskt, ska vi ta bara lite snack om Toronto keeprar som det har varit
det ständiga sorgebarnet.
Ja, det har ju varit så. Det
hände ju sensationella sorg när den här unge Sparks kom in och det var lite Sparks där då.
Ja, det var helt rätt. Det var ju fina scener, men det var ju så att man fällde en liten tår där nästan när han blev intervjuad efter matchen i sin debut mot Edmonton. Höll nollan.
Första debutanten någonsin i Toronto att hålla nollan, eller hur?
Ja, just det. Så var det. Så var det. Och han såg sina föräldrar på läktaren och bara började böla där under intervjun.
Ja.
Han stod där med sina Trevor Kidd-benskydd. Och snygga som bara den. Och sen en homage till Curtis Joseph och masken också. Lite så här, en snygg mask hade han också. Så att,
men ja, det var ju härligt. Men det var en kort smekmånad, för matchen därpå i natt så släppte han in 6 mot Winnipeg.
Ja, det var inte lika roligt då, helt plötsligt. Och apropå Toronto keeper så är alltså Jonathan Bernier, eller Nelson Mandela som vi kallar han här i podden.
Ja.
Jag tror att 90% förstår vad jag sitter på. Annars får man ju bara googla på Nelson Mandela och Jonathan Bernier så har man ju dagens garb. Han har ju skickats ner på en sån här condition stint då, till AHL. 10 dagar ska man där. Och lira lite fighter för att komma hitta tillbaka. För han har varit katastrofal den här säsongen. Inte en enda seger.
Nej, han har varit bedrövlig när han har stått. Och han har släppt in såna hemska skitmål också. Gjorde det här på Garden, vet jag. Det var en sån här katastrof som gick in.
Ja.
Han går inte att lita på helt enkelt. Babcock kan inte ställa in honom.
Nej, precis. Man har ju verkligen sett på Babcock efter några mål där hur han har inte kunnat hålla sin frustration tillbaka. När man zoomar in här, liksom. Man ser ju att han bara, den där Bernier, han är ju kass alltså.
Men Raymer har inte varit jättebra heller. Han har varit mycket bättre rent generellt, men han har också släppt in skitmål.
Ja, precis. Alltså, Raymer har ju bra stats, så han har ju gett de 7 segrar åtminstone. Och liksom, nu Toronto-fansen är ju helt och hållet inne på att han är ju första keeper nu. Liksom. Det är ingen snack om det. Men han har också, alltså med hans historia framförallt och också delvis den här säsongen, så kan han också släppa in såna här mål som en första keeper inte ska göra.
När du säger såna här saker som att Toronto-fansen är helt inne på, det här indikerar att du hänger mycket på HF Boards?
HF Boards, där kan jag vara inne och svänga bland. Där ska man nog inte vara för mycket, tror jag.
Men, det tror jag inte är bra för den mentala hälsan.
Men det händer nog att en sån ubåt från Örby passerar en sväng ibland.
Ja, men vad vet du annars om vad Toronto-fansen tycker rent allmänt? Ja,
men Toronto-fansen är inte så svår. Eller så här, det finns ju väldigt många Toronto-fans i alla fall.
Ja.
De finns lite överallt, så att det är svårt att undvika dem. Inte minst
känner du några? Har du några i bekantskapskretsen?
Jag känner mig till några som har lite Toronto-sympati, men ingen som är en sån här die-hard Toronto-fan. Nej, det har jag faktiskt inte.
Det är inte som din kompis Sim.
Precis. Alltså Montreal eller Tugg, det får jag ju höra vad jag vill eller inte. Så att säga. Toronto måste jag lite mer söka upp faktiskt.
Ja, det var bara en parentes.
Ja. Och det är ju lite färligt också med Bernier. Han skrev ju på ett nytt kontrakt i somras. Och där måste jag ändå ge cred till den nya Toronto-ledningen som jag har gjort flera gånger här nu, podd efter podd, att jag tycker de bevisar att de tänker rätt nu, vilket man förväntar sig också av så namnstark klubbledning. Men att de Raymer snackar om att han ville ha den kontraktförhandlingen drog ut på tiden, Raymer nu säger jag, menar Bernier, för att han ville ha long term, han ville ha ett långtidskontrakt liksom. Och till slut kom de fram till ett 2-årskontrakt med drygt 4 miljoner capit, vilket kanske var lite i högsta laget det med också. Särskilt som den här säsongen har visat sig. Men det var ändå bra om Toronto inte liksom återigen göra en Dave Nunes och gå med på vad som helst. Utan att man kan dumpa Bernier efter åtminstone nästa säsong.
Ja.
Så att de sitter inte helt i klistret som de brukar göra.
Nej. Mm. Men det är tråkigt att se ett sånt fall from grace. Ja. För Bernier, han var ju hade ju väldigt hög statusuttal.
Precis, och jag tycker det är lite genomgående. Nu har försöker Martin Jones bevisa motsatsen, men det är många keepers som har varit reserver bakom Quick och gjort det väldigt bra, som sen inte är så mycket när de väl tradas till ett annat lag. Jag menar, Ben Scrivens är nere i AHL nu.
Ja, precis.
Han var också ett sånt exempel som kändes väldigt spännande.
Överhuvudtaget så skulle jag vilja säga att det inte bara är bakom Jonathan Quick, utan backups som
ja, Cam Talbot.
Ja, som folk blir väldigt exalterade kring, för att de är bra när de får hoppa in. Det blir något helt annat när de ska ta huvudansvaret. Det fanns från början en anledning till att de var backups. Börjar man.
Ja, ja.
Inte alltid, men ibland är det verkligen så. Och Anders Nilsson har väl i princip konkurrerat ut Cam Talbot nu som första mål.
Ja, det får man säga. Anders Nilsson har också haft några halvdåliga matcher, men just nu så är även den generella uppfattningen att han är nummer ett där faktiskt. Han är ju den som får flest starter här nu i senaste tiden.
Ja.
Och korrekt så också.
Det är den som har ett bevis på motsatsen är väl då Schneider i New Jersey som
ja.
Efter åren bakom Bobby Lou i Vancouver. Han har verkligen klarat av att ta på sig rollen som första keeper.
Ja, precis. För de går
ju riktigt bra. Han är lite radioskugga som vanligt över New Jersey, men han gör det ju.
Ja, precis. Han kan vi nästan nämna där i trakterna kring Holtby och Rinne och
ja.
Där bakom Lundqvist Price liksom, för att skulle Corey Schneider stå i ett topplag så skulle han verkligen ses som en riktigt riktigt bra keeper. Det gör han ändå, men alltså som en riktigt vässina artad snubbe.
Om Halak spelar lika bra som igår, om han gjorde det, han var suverän i derbyt.
Ja.
Om han upprätthöll den kvaliteten under lång tid, då skulle han också vara considered.
Ja, och jag tycker faktiskt att Bishop gör det väldigt bra. Det är...
Nej, honom kan du glömma.
Jag har ingen rätt att uttala mig, tror jag. Det blir väldigt...
Ja, men det är ju tur att han är bra eftersom Tampa inte gör mål längre.
Nej, precis. Nej.
Vad har hänt? Varför är det så? För de som var sån jävla attraktion
i mest fjol. Mål i hela NHL förra säsongen.
Ja, bara var en sån offensiv, ett fyrverkeri varje gång de spelade.
Det var som jag skrev till dig för någon vecka sedan. Brandon Morrow-effekten. Han är borta. Precis. Den stora skyttekungen.
Ja, du tycker det känns som 2012 igen, eller hur det var?
Ja, jag skrev det. Nej, men det kändes lite som... som den här på något sätt när vi gick till final 2011 så trodde man ju på det här laget liksom också att oj, nu ska de ta nästa steg. Vad händer då? Ja, de kom ju så dåligt till att de kunde drafta Jonathan Drouin.
Gick till final 2011?
Nej, final till Eastern final mot Boston.
Ja, just det.
Så då känns det också som att nu, oj då, vad ska hända härnäst liksom? Men då blev det plattfall också. Så att jag fick lite sådana, jag har lite tyvärr så känner jag att det här kommer inte bara lösa sig som man kände i början. Jag drog parallellerna till Rangers där. Att de också började minsann dåligt. Sen vann de hela President's Trophy som grundseriens bästa lag i fjol. Men efter att ha gått till final året innan. Men just nu känns det som att Tampa har större problem än så. De måste, framförallt målskyttet, så har det gått enormt i stå offensiven. Det flyter inte alls.
De måste få möta Rangers några gånger. Det brukar
ja, precis. Lossna. Rangers och Montreal brukar de vilja möta. Om någon konstnärlig. Ja. Då går det bra. Men just det, ska vi ta upp det? För vi har lite trade-rykten. Jag märker att vi har ju snackat i en timme nu alltså.
Ja, men prata på. Folk brukar klaga på slutet att, att det blir för kort. Och jag har ingen panik. Alltså, jag ska ju väl egentligen på hockey idag med. Det är ju match hela tiden. Rangers har Colorado hemma i back-to-back här efter Islanders match. Men jag är inte säker på att det ska gå ens.
Nej.
Och ska jag så ska jag bara sitta och titta, inte blogga.
Ja, du har
måste ha något andrum emellanåt, annars blir det bara skit.
Det var skit. Ja, det var väl inga, var det alls några, det kanske var optional skate då, men det var ju match igår, så jag kan tänka mig att Rangers inte hade något i alla fall.
Nej, bara Rangers hade, det var extras för att köra då.
Antiranta.
Colorado, jag gissar att Colorado hade en morning skate, och det hade väl varit i och för sig kul att se.
Landeskog
och Gabbe och Karl. Men nej, jag måste sova också.
Ja, jag förstår det. Och så ska du spela en podd nu också.
Precis, och det gör jag med stor lust och glädje.
Ja, ja men jag tänkte vi skulle...
Ja, men lite trade-rykten, ja. Men du, låt oss börja med en annan sak tänkte jag säga. Det har ju varit några bråk, eller små bråk, som jag tycker vi kan titta på. Det blev ju väldigt uppmärksammat till exempel när Ryan Suter, backstjärnan i Minnesota under en träning i måndags, återförenades med Brodin och uttryckte stort missnöje med detta offentligt.
På Minnesotas egen hemsida till och med, tror jag.
Ja, men han pratade med media uppe där och började prata om att han förstod inte vad Mike Geo håller på med. Han vill inte alls spela med Brodin. Och det var ju som inte att han hoppade på Brodin egentligen, såklart.
Liksom. Nej.
Men han bara det faktum att han luftar åsikter offentligt på det sättet, det är ju anmärkningsvärt. Det gör man ju mycket sällan.
Det ser man ju, hör man ju aldrig någonsin nästan.
Nej, men han menar på att det blir bara bra om han får spela med en right-skytt och det är det han vill ha. Vad fan. Lite konstigt. En sån superstar inte bara säger jag gör som tränaren säger.
Ja, precis. För det är ju, dels är det ju naturligtvis en peak, liten peak ändå indirekt mot Brodin, men det är ju framförallt en diss mot Mike Joe.
Och lite mot sig själv, att man ska vara så beroende av omgivningen. Är man värd 10 miljoner om året då?
Ja, precis. Ja, ja men till hans lilla försvar som jag inte tycker har nämnt så mycket så har han ju faktiskt själv en rätt bra säsong i år. Hans poängproduktion är ju riktigt fin. Nästan en poäng per match faktiskt. Och då har han ju fått lira mycket med Spurgeon. Så det kanske, han kanske har en liten poäng i där att det har varit bra för honom att lira med en writer istället. Som han själv
kanske han har en poäng. Men
eller med leftare ska jag säga. Han fan är writer.
Det ska ju lösas mellan score och vägg.
Ja.
Får han diskutera med Geo då och inte
öppet intrycket
av att han har några problem med sin värmländske vän Bacon.
Ja, precis. Nej, det är väldigt konstigt att han säger det. Och till Brodins sida här ska man säga också att han har ju... det konstiga är ju att Brodin är ju också writer, precis som Suter. Och har ju varit älskat att lira som på sin offside. Alltså det vill säga, normalt spelar ju högerfattade backar på högersidan. För att det blir enklare framförallt i försvarszon. Men han gillar ju att spela på vänstersidan. Och nu i år så har han inte fått spela med Suter för att han ska få spela på sin rätta sida. Medan Suter då uppenbarligen vill lira med en leftare istället. Och då har det blivit... Men då har i sin tur Brodin haft en lite sämre säsong det här året. Och Brodin vill förmodligen gå tillbaka och spela med Suter och framförallt spela på sin offside då.
Jag tycker själv, jag pratade med honom innan det här kom upp. Han tyckte att han hade haft en bra säsong. Det kanske han bara säger till mig för att han vet vad man ska säga.
Ja, han är lite mer slipad kanske än Ryan Suter.
Ja, det han saknade var väl poängproduktionen. Då. Men han har ju blivit framförallt en defensiv klippa.
Ja, precis. Nu blandar jag ihop det här. Brodin är ju vänsterfattad, precis som Suter.
Ja, precis.
Ja, exakt.
Jag satt här och funderade, vad är det han säger?
Vad håller Örby på att förmedla här?
Jag kände att, vad säger han?
Nu pratar han i nattmässan igen.
Är det jag som har så här fel? Så jag vågade inte riktigt...
Nej, precis. Nej, jag kom på det. Det var ju helt fel. Ja.
Så du vill ha en writer?
Precis.
Ja.
Så är det.
Tänk att jag är så försynt och inte vågar säga...
Nej, precis. Du ser, mina leader skills. Det är ingen som rår på mig, vet du. När jag kliver in i omklädningsrummet där och din jobb petar bort direkt. Ja, det ser du.
Men... Ett annat uppmärksammat bråk i veckan var ju, eller bråk, rykten som dök upp i Pittsburgh att det hade varit en stor falling out mellan Sidney Crosby och hans mentor Mario Lemieux.
Ja, som han väl bodde hos till och med.
Många år, som Fredrik Lindström säger i en klassisk...
Ja, ni ser, det är...
Assan sketch, förlåt.
Ja, det blir mycket YouTube för lyssnarna här om de har missat.
Ja, det är när Fredrik Lindström ringer upp Sofia Hogg som vill bli medlem. Det rekommenderas varmt. Ja. Och det skulle då vara ett stort bråk där. Det har ju dementerat. Det var, vad heter den, gammal Barnaby som påstod det i en radiointervju.
Ja.
Och både Mario och Crosby har ju dementerat det här. Crosby var irriterad och sa att det var sjukt att han ens behövde prata om det här. Det fanns otroligt att folk bara hittar på saker där out of the blue och påstår sånt här. Så vad vet jag? Man brukar ju Det brukar alltid heta ingen rök utan eld. Men...
Nej, precis. Man kan på ett sätt är det, man är inte helt förvånad att det kommer lite spekulationer med tanke på den oerhört svaga säsongstarten han har, Crosby. Det känns som att den liksom generella bilden av att han är tydligt och klart den bästa spelaren i världen. Att han levererar så svagt den här säsongen i ett så starkt lag är ju liksom anmärkningsvärt. Så man undrar ju vad som har hänt.
Vad skulle det ha att göra med att han var osams med det?
Nej, men om man har något slags off-ice problem, om det är någonting som stör honom. Nej, men å andra sidan visar ju Patrick Kane raka motsatsen att det kan vara... Att det kan hjälpa en på isen också nästan på något sätt.
Ja, jag tror han skulle kunna vara irriterad på det, att inte Mario sätter ner foten och ser till att den här tråkiga coachen Johnson som inte låter dem spela som de vill och ska. Att han inte ser till att han försvinner. Det skulle vi kunna ha varit en diskussion. Men måste det verkligen sluta med att de har en falling out och att det är först...
Man vet ju att Sidney Crosby i alla fall vill ha mycket att säga till dem. När han i sina lag. Det var ju han mer eller mindre som fick bort Dan Bylsma liksom, för att de inte riktigt kom överens. Och jag tror nu att Sidney Crosby blir ju alltid liksom... Det är säkert ingen... Jag tror att det är en liten premiss också, för när han... Redan nu är han typ uttagen till World Cup-laget som lagkapten. Och när han kom till VM så tackade jag som lagkapten direkt. Det är ju liksom något som Team Canada har velat redan från första början också. Men han vill ju vara centrum. Och ha...
Precis som du.
Ja, precis som jag då.
Du vill ju leda den här podcasten.
Ja, precis. Så att, ja. Nej, men, så att jag tror nog att Crosby har lite att säga till honom. Och det, jag tror inte han är nöjd med Mike Johnston. För det ser man ju bara på spelet de lirar. Det är ju inte anpassat för den spelartrupp de har. Och Crosby är lite irriterad också på att de inte gör något åt backsidan liksom, i tradeväg. Att de inte gör truppen mer dynamisk.
Nej, visst.
Så att, och apropå Pittsburgh, ett annat bråk där, det är ju just med Crosby. Det var ju Brandon Dubinskis rätt fula, måste jag säga, crosschecking
i
nacken där. Ja, precis. Som sänkte, jag tyckte det var ju liksom det kanske inte var stenhårt. Visst, han bröt ju klubban där dessutom, Dubinsky, men själva uppsåtet, intentionen är ju inte vacker. Från pesten Dubinsky, som är expert på att få bort Crosby ur matcherna. Men efteråt så sa ju Tortorella, som egentligen är tillbaks i hög form, att Pittsburgh whines enough for the whole league. We other teams, we cannot whine because there's no room for more whining than Pittsburgh allows.
Ja, det sa han ju redan för några år sedan när han var coach i Rangers.
Ja.
It's the most whining. There are two whining superstars.
Ja.
Ja, han verkar ha lite problem med Pittsburgh.
Ja, det får man säga. Ja. Exakt. Så att det ja.
Ja.
vi släpper det. Det var ju fult i alla fall. Det får man,
ja, men den där situationen ser man ju rätt ofta kring målgården, att det är rätt brutala crosscheckingar på farliga ställen, känns det som.
Ja, jag tycker man ser faktiskt just den där typen, alltså, kanske inte riktigt så uppsåtligt, men det kan vara oavsiktligt ibland också. Jag menar, som Viktor Arvidssons, som han åkte ut för. Det var ju för att han ville skydda sig från, han trodde att han skulle åka på en crosschecking nästan i ansiktet, så han tog ju upp klubban och så träffade han Karl Kolajakov och rakt på struphuvudet istället.
Ja, det var ju brutalt som fan. Ja, Johnny Oduya hade en i samma veva i nacken på någon.
Ja. Jag vet, Bufflin har haft det också.
Jag tror ofta just när backarna står där så blir det så uppjagat. Liksom. Så det sker av, ja, som du säger, uppsåtet är egentligen inte att försöka...
Det blir lite reflex på något vis.
Ja. Ja,
en dålig reflex. Men,
ja, den måste ju det måste ju dömas hårdare för det. Kan man tycka. Det är ju farligt.
Det är ju jättefarligt och det blir ju allvarliga skador. Men när det händer så här ofta känns det som att det inte direkt är någon taktik bakom, utan det är någon konstig reflex som uppstår när spelarna står och brottas där inne, precis framför mål. Ja. Så att, men ska vi ta lite tre rykte?
Ja. Har det varit så mycket? Ja, vi hade Carolina här tidigare i veckan i en desto tråkigare match på Garden då.
Ja, de var inte bra. Framförallt inte Cam Ward.
Nej, och inte var Rangers bra heller, men vann ändå den matchen. Det var en anledning. Det är ofta så när Carolina kommer till New York så blir det riktiga sömnpiller. Men ja, och där är ju, sägs det ju att de är beredda och trada nästan alla utom några unga prospects de har, och Ökstall är det ju mycket snack om att det slutligen ska lånas ut någonstans åtminstone.
Ja, precis. För själv verkar han ju liksom vara rätt. Han har ju bara spelat i, han blev ju draftad som nummer ett overall 2003 eller sånt där. Han har bara spelat där och vunnit i kuppen med dem och lockat till och med brorsan Jordan dit. Ja. Så att han trivs ju otroligt bra där i barbecue-staden. Men nu har det ju gått i stå. Och det känns som att egentligen känns som att Carolina är redo för en ny stomme liksom. Är det stål att spela ut sin rätt lite grann. Jag får ju lite, inte så dålig han inte varit än, men jag får ju lite så här Vinny Cavalier-vibba liksom.
Oj.
Ja, alltså inte riktigt. Ja, men en lite stor växt spelskicklig center som blir lite för tung och seg. Och tappar i produktion liksom.
Just Rangers-fansen här är ju väldigt glada att inte Glenn Seder bestämmer allt längre. För han skulle aldrig kunna motstå chansen att få ett par stalls till i Rangers.
Ja, precis. Han skulle ta båda två där.
Ja, precis.
Inga konstigheter. Mot Brassard och Zuccarello liksom.
Ja.
Perfekt trade. Men visst, Eric Stahl är fortfarande lite värdes, inte minst som rental då, om något lag har lönetagsutrymme att göra en sån trade. Och det nämns ju att det finns definitivt intressenter här. Och det har väl inte kommit så mycket liksom konkreta uppgifter än, för att den här traden känns som att den kommer ske ungefär vid trade deadline. Och de ska ju träffas, jag förstår det, nästa vecka, agenten och Ron Francis, ledningen där, för att kanske diskutera en förlängning ändå, om Eric Stahl är beredd att gå ner i lön, för han har ju en saftig cap på 8 miljoner drygt, och den är ju inte värd riktigt som 31-åring här, och gör ju absolut inte en poäng per match längre, men i en ny miljö kanske han skulle vara en hyfsad rental då. Vi snackade ju om Ryan Johansson förra veckan. Och jag är inne på att Nashville vore en perfekt fit för Eric Stahl. Vi ska ju minnas också att Peter Laviolette var ju tränare för Carolina när de vann 2006.
Ja, just det.
Och då var ju Stahl väldigt bra. Så att, de skriker efter den första center. Och jag säger inte att Eric Stahl är någon Vinny Cavalier än, utan han är fortfarande en arguably en första center i NHL liksom.
Ja, och då får han flytta till en annan barbecue-stad, så det skulle passa bra.
Ja, han skulle nog passa fint in i Nashville också. Ja. Så att den ser jag kunna hända kanske. Ett lag som inte har så mycket löneutrymme, men som sägs vara sugna på att göra, som snackar som att de vill göra en ordentlig trade. Nu ringer ju den här Montreal-mannen. Det är just Montreal.
Ja, ringer Sim precis.
Ja, ringer Sim precis. Han vill säkert prata om Montreal här. Vi tar det sen.
Hej Marcus, nu vet du att jag hörde när du ringde.
Ja. Men ja, för de är också, visst, Plekanec har gjort en jättebra sång, och de har Galchenyuk på uppgång som ju verkligen börjar befästa sig lite som en potentiell första center där på sikt. Men nu, de vill ju gå före Montreal nu när Carey Price och Subans kontrakt löper ut. Nej, inte Subban, vad säger jag, Pacioretty och Price går ut 2017 tror jag. Och de ser sin chans och med alla de här, med det här lagbygget på plats, att kunna vinna redan i år. Men kära som tack på de spelar just nu. Och de kanske skulle...
Ja,
skulle
du var inne,
precis, du var inne på Hörnqvist förra veckan.
Ja, just det.
Så att jag tror att de kommer... jag var inne på det i somras där när jag såg Sharp, att de var en contender för Sharp. Att Bergevin är sugen på att göra någonting här. Och det kanske jag sa förra veckan också, att om det var Elliot Friedman som sa det, att i princip alla general manager har fått ett samtal av Bergevin senaste tiden. Han är väldigt aktiv.
Ja.
För att höra sig för.
Spännande.
Mm. Men jag tänkte höra en sak som jag tycker jag inte har hört rapporteras om så mycket. Jag vet inte om det är folk som ifrågasätter trovärdigheten i det här. Men vi har ju faktiskt två andra enormt stora UFA som är ännu större än Eric Stahl, som än så länge inte har kritat på några nya kontrakt. Och det är ju Andrzej Kopitar och Steven Stamkos.
Ja,
som det kommer.
Bara häromdagen kom det ut att läget mellan Kopitar och Kings, det har inte hänt någonting.
Nej, precis. Det är ju
status quo.
Friedman,
och det är väldigt anmärkningsvärt med tanke på att GM Lombardi där brukar vara så extremt angelägen om att knyta till sig sina favoriter och är så lojal mot alla. Och så blir det så här med hans allra bästa spelare.
Ja, Men, och det är precis så där, jag menar Darren Drager och alla de här stora Bob McKenzie och sådär. Men det kom en intressant uppgift som har passerat lite förbi obemärkt. Det är ju den här LA-bloggaren John Hoven, som ändå är hyfsat respekterad. Han har vunnit någon bloggpris till och med. Jag vet inte riktigt hur insatt han är, men hans blogg är rätt stor i alla fall, och han hävdar sig ha starka LA-kontakter. Det är där han är baserad. Och han säger att han har multiple sources som slår fast för honom att Kopitar och Lombardi är långtgångna förhandlingar. De är nära ett 8-årskontrakt med en capita på 9,75 miljoner kronor. Dollar per säsong. Nästan 10 miljoner i capita för ett 8-årskontrakt, och Kopitar är 28 bast. Jag tycker att det låter rimligt på det viset att jag tror att det är anledningen till att den här förhandlingen har dragit ut på tid så mycket, att Kopitar vill ha term, han vill ha sitt stora kontrakt nu. Han vill ha en väldigt hög cap. Det har ju snackats om upp mot 10 miljoner hela tiden
från det. Om man ser till vad andra får i ligan så är han ju rädd.
Ja. Och Kings är naturligtvis, de vill ju för allt i världen behålla Kopitar. Det är deras viktigaste spelare tillsammans med Doughty. Men de sitter ju dåligt till cap-mässigt, och det är inte helt lätt att bara få till den här dealen för dem. De vill försöka trycka ner dem så gott det går utan att göra Kopitar alldeles förbannad här. Men så att jag tycker det låter relativt rimligt. Sen vet jag inte vad John Hoven sitter på för källor här, men han hävdar alltså att det ska vara rätt nära förestående.
Ja, den offentliga bilden är i alla fall, som bara kom ut häromdagen, att det är låst.
Ja, precis, att de inte ens diskuterar nästan.
Nej. Så att, och det är väl lika i Tampa med din Stammer?
Ja, där är det ju väldigt lite som sägs, för där har de ju tydligt gått ut med att de har, och så är det väl i nästan alla förhandlingar, men de är väldigt tydliga med att de har absolut inget att rapportera, de tänker inte säga någonting åt något håll vart det barkar där. Men Joe Smith, som jag följer mycket naturligtvis i och med att han är beat reporter för Tampa Bay Lightning på Tampa Bay Times, han skrev en artikel om det alldeles i dagarna, där han börjar själv känna, han har varit ganska lugn i den här situationen och inte skrivit så mycket panikartade artiklar om läget kring Stamkos, men han skrev ju att han tycker att situationen just nu är eerie, som jag översätter till kuslig.
Ja, lite kusligt
det. Ja, att det är så att liksom det inte kommer ut någon indikation på att de skulle vara nära, och att det snarare är liksom, att liksom tongångarna bland vissa journalister som anser sig ha källor är att nej, det är kört. Det kommer inte bli någonting. Det är inte på gång att hända någonting där. Och Stamkos kommer förmodligen bli tradad liksom.
Ja, det måste de ju i så fall.
Ja, absolut. Det finns ju inte en möjlighet att de kan släppa Stamkos utan att få någonting utbyte. Det är stora franchise-spelare. Samtidigt så är ju Tampa, som varit inne på, de är i en svår situation här, för ska de ge, Stamkos kanske blir bäst betald i hela NHL med sitt nya kontrakt, för det kommer ju vara, han är ju i sin prime, han är 25 bast, han kommer vilja ha 8 år, och det kan man väl ta, men han kommer ju vilja ha kanske 11-12 miljoner i cap hit alltså. För att det vet man att han kommer få i Toronto om han blir unrestricted free agent.
Men ge tempo honom det, då blir det ju en massa andra som blir svåra
Ja, då blir det hopplöst att försöka skriva ny kontrakt med Kucherov och Tal Johnson och Palat och Hedman och Bishop och hela det här gänget. Alltså vissa kan man ju behålla naturligtvis, men långt ifrån allihopa. Så att man kommer ju försämra laget.
Men hur skulle det kännas att tappa din franchise-spelare?
Nej, det känns ju inte alls bra naturligtvis.
Han plötsligt spelar i Vancouver istället, eller Toronto.
Nej, det kan jag ju inte ens föreställa mig faktiskt. Nej, då dör ju en liten del med. Så är det ju. Även om jag har en André Palat-tröja, så han är prio ett.
Men... Ja, du är egentligen mer förtjust i trillingarna.
Ja, det ska jag erkänna faktiskt.
Du var ju besviken på Stamkos under stora delar av finalen till exempel.
Ja, precis. Ja, jag tycker Stamkos, han har ju det här enorma spetskompetensen i sitt skott. Och att man vet att han är kapabel att göra 40, 50, till och med 60 mål per säsong, och att han är ju 90, han är ju lika gammal som Tyler Johnson, det glömmer man ju nästan bort. De är ju samma åldersgrupp, klass de här trillingarna och Stamkos, så att han har många år framför sig också. Ett 8-årskontrakt är inte farligt att skriva med Steven Stamkos, men han har inte, jag tycker att han har världsklass spelsinne. Han är lite trubbig ibland alltså. Och han,
ja, han har inte samma register som de riktigt stora.
Nej, det har han inte, utan det är därför han inte är världens, liksom, nämns som världens bästa spelare på något vis, utan han är
ju framförallt en ohygglig målskytt.
Han är en ohygglig målskytt med bomb till skott, alltså Ovechkin-klass på den skottet, ja, sagt. Men så mycket mer har han ju inte, och han är ingen stark defensiv spelare sådär.
Så då kan ni väl lika gärna släppa honom då?
Ja, så att ska jag vara ärlig, så måste jag säga att 12 miljoner eller 11 miljoner, nej, då vill jag nog trada Stamkos faktiskt.
Ja, och då blir det ju Toronto då. Det är nästan bara de som skulle ha råd att rensa ut i truppen och erbjuda det kontrakt.
Ja, vi får se hur deras nya, fantastiskt namnstarka ledning resonerar kring det. Men de får ju ändå en spelare som är i sin prime och som sådär, som man kan bygga lite kring. Men jag vet inte hur de tänker där heller.
Nej. Carolina kanske.
Ja, då undrar man ju hur...
Florida.
Ja, jag har svårt att se vad Stamkos ska passa bäst med 12 miljoner i capet liksom. För det blir ju ett problem för andra klubbar också. Så att, med tanke på att han inte är helt komplett liksom. Det är en
spännande.
Så det är en svår situation tycker jag.
Men om man tradar sig deadline, då skulle ju någon bara kunna hyra in honom
i slutspelet. Precis. Undrar vad hans pris blir som rental liksom, för det måste ju gå ner i så fall. Men...
Ja.
Vilken situation alltså. Nej, jag vill inte prata om det där.
Nej, jag förstår det.
Svårt. Ja. Men vi har slutat.
Ja, men nu måste vi wrappa upp det här.
Ja, nu måste vi definitivt wrappa upp det här. Vi får skjuta på lite mer lyssnarfrågor kanske nästa vecka. Jag har några stycken här, men jag tänkte vi kan ta några fler då. Så skicka in lyssnarfrågor. Det är bra.
Men, kan du under tiden berätta vem som är bästa 84:an?
Ja, där har jag fått en lyssnarfråga som jag ändå tar upp. För att vi har konstaterat, jag och Marcus Bergman, som har ställt den här frågan, att det finns inte så mycket 84 att välja på. Det är i princip av Mikael Grabowski. Och historiskt sett så finns det, han slåss med Guillaume Lattandres, om du kommer ihåg honom.
Ja, det är namnet.
Så att det är inte så mycket att fördjupa sig i kanske. Men han har då en fråga istället till Per Bjurman. Vilket är det vanligaste numret i NHL den här säsongen? Ja.
Oj. Det vet jag ingenting om. Men
han vill att du ska gissa.
Ja, det ska jag göra också. Oj, vad svårt. Ja, vänta lite. Jag kan få en minut på mig.
Det ringde igen, så jag blev alldeles... Ja, nu.
21 eller 5?
Ja, det är fullkomligt sjukt bra gissat, måste jag säga.
Jaha,
helt otroligt. Ja, nej, så här är det faktiskt. Han har två svarsalternativ. Jag frågar om den här säsongen. Och den här säsongen är det två nummer som är vanligast. Det är nummer 5 och nummer 15.
Ja.
Det är helt sjukt, du sätter den. Det är 19 spelare som har... 19 som har 5 och 19 som har 15. Och sen så har du 21 också. Och det är det vanligaste numret genom tiderna i NHL.
Ja, du ser.
Det är helt sjukt. Per Bjurman.
Det var det första jag sa.
NHL-oraklet. Nu är det ju
jag stod faktiskt inte på några. Jag vet inte vad jag skulle slå på det någonstans.
Nej, det är inte så lätt att bara googla fram på.
Nej, sådär. Så jag gjorde inte det. Jag chansade det.
Ja, snyggt. Snyggt. Så att det var en fantastiskt bra avslutning, känner jag.
Nu, ja, fint.
Vet du, nu kan du sträcka på det hela dagen här.
Ja.
Nu är det. Det tycker jag ska göra. Och så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi.
Ja, då blir det en ny podd.
Den som väntar på något gott, så Fredrik Lindström också säger. De väntar ju aldrig för länge.
Nej.
Nu ska det smaka med pizza, du.
Ja, det förstår jag. Det ska jag nog också kanske unna mig ikväll här. Det blir skit bra. Ja.
Ta ett par kalsoner då.
Det ska jag.
Nu håller jag bara på Fredrik Lindström. Ja, förlåt.
Okej, okay, ja.
Ja.
Vi
hörs nästa vecka igen.
Ja, det gör vi. Alla lyssnare, som sagt. Vi hörs, det blir grymt. Ha det gött.
Tack och hej.
Hej.
Nu kommer det. Nu får jag vara beredd här, för nu säger jag Jaromir Jagr.
Yarım il ya gün. Yarım il ya gün. Yarım il ya gün.
Han har varit bra överallt han har varit. Han har varit älskad av lagkamraterna, av fansen, av journalisterna. Han är en av de bästa man kan ha att göra med på alla sätt och vis. Man hackar inte på Jagr i den här podden. Du ska ta
honom. Men... Ja, vad säger du om hans val att skriva på för Philadelphia?
En av mina absoluta favoriter som du fan inte får hacka på.
Jarom i Jagr.
En legendar och ledare.
Jarom i Jagr. Jarom i Jagr.
En legendar och ledare.
Jaromir Jagr. Jaromir Jagr.